Det där är Sheryl Crow, Soak Up The Sun. Klockan är närmast 12 och det är dags för Ekot med Johan Westerberg.
Hovrätten fastställer morddomen efter att 39-årige Mikael sköts ihjäl i Skärholmen. NATO-länder går samman och köper stridsfordon 90.
Ja, det handlar om flera hundratals stridsfordon.
Och oförändrad inflationstakt kan öppna för räntesänkning. Det är något av innehållet i Ekot när klockan nu har blivit 12. Men vi börjar med att regeringen föreslår skärpta straff för bland annat gängkriminella som begår brott. Enligt den utredning som gjorts av rikspolischef Petra Lund och som överlämnades till justitieminister Gunnar Strömmer idag så föreslås straffen kunna dubblas om brottet begåtts i en gängkriminell miljö. Men det ska inte ske per automatik enligt utredaren. Och bland förslagen så finns också höjda maxstraff för synnerligen grov misshandel, grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn. Totalt så föreslås skärpta straffskalor för ett 50-tal brott. Och lagändringarna de föreslås träda i kraft den 1 januari 2028. Så ska det då handla om det uppmärksammade mordet på Mikael i Skärholmen som sköts till döds i en gångtunnel inför sin son. Hovrätten fastställer tingsrättens dom och en 19-årig man döms till 14 års fängelse. Med oss direkt nu från Svea hovrätt har vi vår kriminalreporter Kristin Holmberg. Kristin, hur motiverar hovrätten det här?
Ja, jag har pratat med hovrättslagsmannen Erik Lindberg som berättar att de nya uppgifter som kom fram i hovrätten, det vill säga att det här skedde genom en olycka, har inte bedömts som trovärdiga. Och därför så har hovrätten helt och hållet gått på tingsrättens bedömning och dömer mannen som vid tillfället var 17 år till fängelse i 14 år, men då döms han även för andra brott.
Men det var ju som sagt väldigt uppmärksammat. Har det blivit klarlagt, Kristin, vad det verkligen var som hände på den här morddagen? Var det i april förra året?
Ja, enligt hovrätten så har det där. Inför den här förhandlingen så gjorde polis och åklagare en rekonstruktion. Så man åkte till Skärholmen och gångtunneln för att helt enkelt se hur det här skulle kunna ha gått till. Och då har det framkommit att de här skotten inte kan ha kommit så i en följd som försvaret menar, och på så sätt att det skulle vara en olycka. Mm. Utan man var helt enkelt tvungen att ladda om det här vapnet. Så på så sätt så har hovrätten fastställt att ja, det är klarlagt att det här är ett mord.
Mm. Jag måste också fråga, hur ställer sig den nu dömde till vad är hans så att säga, inställning?
Ja, han hävdar ju att det här skedde genom en olycka och att det var han som höll det här vapnet, men att det uppstod en tumult och att den här 39-åriga mannen Mikael skulle ha varit aggressiv gentemot honom och att det blev ett bråk, och i det här bråket så tar den utdömde upp en pistol och så avlossas de här skotten. Så i det tumultet menar han att det skedde genom en olycka, men det har alltså rätten avfärdat som trovärdigt.
Tack så mycket för att du klargjorde detta på ett pedagogiskt sätt. Kristin Holmberg med oss. Mer domar. För tre män som dömts i Nacka tingsrätt för deltagande i IS-verksamhet frias av Svea hovrätt. En fjärde person döms däremot. Den här fjärde personen döms för att ha svurit trohet till terrorsekten och döms av hovrätten för deltagande i terrororganisationen. De fyra männen greps under ett uppmärksammat Säpo-tillslag mot flera platser. Bland annat då en lokal som har beskrivits som en moské i Tyresö utanför Stockholm i mars förra året. Sverige säljer fler stridsfordon 90. I samband med NATO-mötet i Bryssel idag så skriver försvarsminister Pål Jonsson under en avsiktsförklaring med Norge, Finland och Litauen. Och det är en stor beställning enligt försvarsministern.
Ja, det handlar om flera hundratals stridsfordon, så att det är en stor volymökning av CV90.
Avtalet innebär större samordning mellan länderna, där man kommer använda samma kaliber och samma ammunition. Det innebär dels att Sverige kan jobba tillsammans med de länderna på ett enklare sätt, det man kallar för militär interoperabilitet. Och det betyder också större upphandlingar till lägre priser och att man kan dela på utvecklingskostnader i framtiden.
Så det här är ett viktigt sätt för oss att göra större gemensamma upphandlingar. Då kan vi lägga längre och större beställningar på industrin och vi jobbar med standardisering som är jätteviktigt.
Samtidigt är stridsfordon 90 en viktig del i Sveriges militära stöd till Ukraina. Hittills har regeringen stöttat landet med 90 sådana fordon. På frågan om stödet till Ukraina kan hämmas av att andra NATO-länder jagar samma stridsfordon svarar Paul Jonsson så här.
Det brukar gå till exempel en bank till Danmark, en till Nederländerna, en till Sverige och en till Ukraina. Så vi har den typen av blixtlosslösningar.
Så det innebär inte färre CV90 till Ukraina?
Det innebär framförallt en större produktionsförmåga och vi hittar lösningar som också svarar upp för de alla allierades men också Ukrainas behov.
Andreas Liljeheden på NATO-högkvarteret i Bryssel.
Nu ska vi se hur svenska folket ser på det här med partisympatier. För gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna fortsätter att öka. Och det är nu nära 13 procentenheter. Där visar SCBs partisympatimätning. Karin Enström är partisekreterare för Moderaterna, ett av partierna som går bakåt.
Ja, det är långt till valet och vi ser ju nu, inte minst i många av våra grannländer, att opinionen kan ändra sig väldigt snabbt.
Ja, de rödgröna partiernas försprång över Tidöpartierna ökar jämfört med förra årets mätning. Såväl Moderaterna som Sverigedemokraterna backar med 1,5 procentenheter vardera och partierna får 18,3 respektive 18%. Fredrik Lindahl är biträdande partisekreterare för Sverigedemokraterna.
Det är väl det som man ändå får om man ska itka någon form av självkritik, att vi behöver vara bättre på att ändå påvisa att det är ändå Socialdemokraterna som har orsakat många av de här problemen som vi står inför för idag.
Såväl Kristdemokraterna som Liberalerna ligger kvar under riksdagsspärren. Men medan KD ökar till 3,4% sjunker Liberalerna ytterligare, nu till 2,8%. De rödgröna partierna har alltså tillsammans vind i seglen med 55,3% mot Tidöpartiernas 42,5%. Socialdemokraterna ökar sedan förra mätningen, men inom felmarginalen och partiet ligger på 36,2%. Partisekreterare Tobias Baudin.
Och det tycker jag är tydligt att svenska folket tycker att Sverige går åt fel håll nu om man vill ha en ny riktning för Sverige.
Vänsterpartiet går bakåt till 7,1% medan Centerpartiet som nyss bytte partiledare ökar till 5,5%. Ökar gör också Miljöpartiet som med 6,5% får sin högsta siffra sedan våren 2015.
Reportrar här, det var Katarina Helmersson och Karin Rundblom. Priserna ökade inte lika mycket som väntat i maj och det här bäddar för att Riksbanken sänker räntan i juni. Det här tror flera ekonomer, däribland Robert Bergqvist som är seniorekonom på banken SEB.
Det var en positiv överraskning och detta då i kombination med annan data. Vi har ju en ganska trög ekonomi också tillväxtmässigt då. Så öppnar ju det dörren helt nu för att Riksbanken ska sänka räntan när de annonserar beslutet den 18 juni.
I maj så ökade priserna med 2,3% i snitt jämfört med samma period i fjol. Och därmed så är inflationstakten oförändrad och alltså på samma nivå som i april. Det här var lägre än väntat. Om 2 veckor så är det dags för Riksbanken att komma med sitt nästa räntebeslut. Frågan är då om räntan sänks. Och här är experterna oeniga. Storbanken Nordea tror inte det, men uppger i en kommentar att sannolikheten för en sänkning nu ändå har ökat i och med dagens siffror. Däremot så är det flera andra storbanker som tror att Riksbanken kommer att sänka räntan. Robert Bergqvist på SEB igen.
Med tanke på det vi har fått ut i termer av data och inte minst dagens positiva inflationsdata så tycker jag att det blir nästan svårt för Riksbanken att inte sänka dagens ränta som vi har på 2,25% ner till 2%.
Och det är bara en sänkning du ser i korten eller vad ser du framför dig?
Ja, det beror ju väldigt mycket på vad som händer i vår omvärld, vad som händer med svenska kronan. Jag tror ju att inflationstrycket kommer att fortsätta att sjunka i Sverige. Och det gör ju att dörren fortsätter att stå öppen för att Riksbanken kan behöva gå vidare med ytterligare räntesänkningar. Men den första räntesänkningen, det tror jag vi kan räkna med, nu kommer då den 18 juni.
Reportrade Filip Ramqvist och Viktor Jensen. Produktionsstoppet vid Volvo Cars fabrik i South Carolina i USA i maj berodde på ett bråk om tullar på bilsäten. Det här rapporterar sajten Carup som hänvisar till dokument som lämnas in till en domstol. Och enligt de här dokumenten som Karup läst så vill leverantören av bilsätterna ha ersättning för tullar. Medan Volvo Cars inte vill stå för någon tullkostnad. Och nu strider de här två parterna i domstol. Då kan jag bara konstatera att producent för den här sändningen var Emil Östman. Jag heter Johan Westerberg.
Tackar Johan för de 10 minuterna som vi fick från Ekot. Sol idag, ungefär 20 grader. Mer än så blir det inte. Trafik, det är lite proppat på Essingeleden, Love.
Ja, men det stämmer. Lång kö just nu på Essingeleden i norrgående riktning. Anledningen är en bil som står strax efter Fredhällstunneln. Man får räkna med köer just nu ända ner från Nyboda kurvan och vidare norrut. Sen Riksväg 73 Nynäsvägen, Västerhaninge strax innan avfarten till Västerhaninge spännband som ligger där på vägen riktning Nynäshamn. Och Nynäsvägen också, fast då strax norr om Ösmo. Däckrester ligger utspridda på vägen där riktning Stockholm.
Thomas Stenström nu. Caprifol heter den här sommardoftande låten.
En pojk där på land med ett arr på rösten försöker se vad han vill och berätta vad som hänt. Skogen var grön som pengar, pengar som aldrig fanns. När mamma frågade vart ska du, sa han någon annanstans. Och lördagssolen glittrar över våran lilla stad. Man kunde glömma allt och blunda, glömma bort allting man var. Jag minns jag hörde motorvägen, älskade dess ljud. Den lovade något annat, en liten väg ut. Och jag ropar över ängar där kaprifolen blommar, kanske vi kan ses igen. Om du bad mig, snälla be mig, skulle allt jag har på en sekund. De värsta sakerna jag gjort är när jag svikit mig själv, gjort saker som jag ångrar, smutsiga efterfester. Och jag vill rena mig i vattnet, jag ser på mina barn. Jag önskar att de lyssnar och aldrig blir som jag. Och jag ropar över ängar där kaprifolen blommar, kanske vi kan ses igen. Om du bad mig, snälla be mig, skulle ge dig allt jag har på en sekund. På mina vänner, det är så många som la av och blivit något de lovar de aldrig skulle vara. Och vågorna på havet fortsätter rulla in tills vi ligger under jorden och inte är någonting. Och jag ropar över dig när kaprifolen blommar, kanske vi kan ses igen. Om du bad mig, snälla be mig, skulle ge dig allt jag har på en sekund. Skulle ge dig allt på en sekund.
Ja, men den här var väl en fin sommarhit han har fått till, Thomas Stenström, Capri Fool. Du hörde den i P4 Stockholm. Jag är glad att du lyssnar på just oss idag. Jag heter Josefin Sundström och framför mig här i studion sitter Julia Brynolfsson. Det är jag väldigt glad för att ha dig här, Julia. Du håller koll på nyhetsläget åt oss om vi tittar lite på dagens skörd. Under morgonen så reagerade personalen på frivården i centrala Huddinge på ett föremål som de upplevde såg skumt ut. Och det här stod, eller låg då, utanför frivården och personalen, de slog förstås larm.
Mm, och polisen tog ju det här på allvar och började utreda det som ett misstänkt farligt föremål. Jag talade tidigare med kriminalvårdens pressekreterare som sa att polisen misstänker att det rör sig om en handgranat. Nationella bombskyddet har varit där och har nu tagit med sig föremålet, så avspärrningarna runt frivården i närheten där är hävda. Polisen utreder nu flera brott med anledning av det här. Frivårdens verksamhet som påverkades under morgonen. En del personal uppmanades att stanna kvar inne i lokalerna, en del utrymdes. Ska ju nu vara löst.
Mm. Jag tar ett djupt andetag. Vi har mer mörker, relaterat till mörker, att berätta om, nämligen en dödsskjutning då. Och i det här fallet så kan vi berätta om hovrätten som nu meddelat att domen i fallet som rör dödsskjutningen av 39-åriga Mikael i en tunnel i Skärholmen för ett år sedan. De har meddelat domen nu här under programmets gång.
Mikael sköts ju till döds framför sin son i Skärholmen centrum. Och hovrätten fastställer nu tingsrättens dom. Den 19-åring som dömdes för mord i tingsrätten har i hovrättsutredningarna lagt fram ny beskrivning av händelsen där han menat att uppsåt till mord saknades. Men hovrätten väljer att gå på åklagarens linje och fastställer tingsrättens morddom och dömer honom då till 14 års fängelse.
Mm. Lite skönt att lämna det här med skjutningar och handgranater för en stund och prata om någonting trevligare. Imorgon ska vi fira svenska flaggan, 6 juni imorgon, 5 juni idag, och då är det danskarna som firar. Du har konstaterat den här förmiddagen, Julia, att man firar också fars dag där, men vi ska stanna vid att de liksom har sin nationaldag idag då. Vi pratade lite om bron tidigare, alltså bron mellan Sverige och Danmark, och den fyller 25 år. Och den här bron, den skapade ju också lite filmhistoria, får man ju säga. Eller i alla fall tv-seriehistoria, när serien Bron, bland annat Hans Rosenfeldt var en av skaparna.
Så man kan nästan se om igen.
Alltså riktigt bra. Och premissen där att det sker liksom mitt mellan två landgränser på bron.
Får du inte spoila mer för den som inte har njutit av den här fantastiska serien?
Det var en död person, Julia, det kan du säga. Det tänker jag spoila faktiskt.
Och sen, ja, det får stå för dig.
Ja. Och sen så fortsatte serien i det tecknet. Jättespännande, och det blev också flera säsonger. Saga Norén i huvudrollen, eller i huvudkaraktär. Apropå bron, jag fick åka bron ganska tidigt. Det var den gången då de hade haft Eurovision i Malmö, eller i Danmark, Köpenhamn. Jag satt i Malmö i en studio och lämnade Sveriges röster, du vet, Good Evening Europe. Det här var 2001. Jag var väldigt ung, det gick så där. Jag tror att jag stakade mig, det ska man inte göra när man gör det inför hela Europa. Men de som fixade Eurovision till Köpenhamn det året, det var ju de här bröderna. In the summer night, when the moon shines bright, feeling love forever. And the heat is on, when the daylight's gone, still happy together. One more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Fly on the wings of love. As time goes by, there's a lot to try, and I'm feeling lucky. In the
face off the sand, smiling hand in hand. Love is all around me. There's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Fly on the wings of love. Fly, baby, fly. Reaching the stars above. Touching the sky. Fly on the wings of love. Fly, baby, fly. Reach in the stars above. Touch in the sky. Fly on the wings of love.
Frågan hur det var nu då, Julia, om de hade autotune eller om det var rösterna som lät som den här sångeffekten, autotune, ni vet. Hur som helst så var det då Olsen Brothers, och jag ska säga det för tydlighetens skull. De vann alltså Eurovision 2000. 2001 levererade jag rösterna och kunde ta bron över till Köpenhamn där man då arrangerat Eurovision det året.
På vår sajt kan du lyssna på de senaste konserterna från musikplatsen.
Vi har kommit långt från de vi var. Finns inget kvar. Allt jag har är sånt i dig. Du är min bästa vän. Jag har förlorat solen i dig. I should have believed I was wanted. Suddenly I'm fed. In the good of this morning.
De hörs på sverigesradio.se/stockholm.
P4 Stockholm.
Sveriges Radio.
Här har vi Army of Lovers. Let the sunshine in. Varsågod.
Short of breath, walking proudly in our winter coat, wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasy, listening for the new told lies with supreme visions of lonely tunes.
is genius. And I believe in God. And I believe that God believes in Jean-Pierre. That's me.
Jag vet inte om just den där låten dyker upp särskilt ofta på studentflaken, men svängig är den i alla fall. Army of Lovers, Let the Sun Shine In. Och nu har vi dem där ute i trafiken. Det är studentflak från olika gymnasieskolor som firar. Har du sett något flak än, Julia?
Nej, men jag hörde många igår i förmiddagsprogrammet. Björn Lindberg och Alex Hammarlöf var ju ute på Kungsholmen, va?
Ja, det var de. Det var väldigt härligt att höra. Mycket känslor, såklart. Jag kan verkligen tänka mig hur det kommer kännas. I mitt fall blir det om 3 år.
Mm. Och visst minns man tillbaka?
Ja, det gör man ju inte så länge sedan. Nej. Du, det är en grej som fick mig att fundera lite. För att ja, men det är ju inte helt enkelt det där hur man ska hantera ett barn som håller på att bli vuxen. Det finns ju väldigt tydliga regler vad det gäller alkohol och hur man förser sig med alkohol, och framförallt att man inte får förse andra med alkohol om de inte har rätt ålder inne. Och där tror jag nog att många har det lite tufft. Jag måste erkänna att jag också tycker att det är lite svårt att tänka mig att jag inte kan hänga en flaska bubbel, sån här liten, pytteliten flaska i rems runt en 19-årings hals. Det är ju svårt, såklart, att inte förstå det. Men nu är det som det är, och då ska man väl följa reglerna. Och
det har ju varit en rätt vanlig syn på många skolgårdar genom tiderna.
Genom tiderna, och kanske runt sin egen hals också, för en del, tror jag, när man tog studenten. I mitt fall så räckte det med just den där bubbelflaskan. Nu var jag lite av den präktigare sorten också, men det räckte så gott och det var så trevligt att typ känna det här bubblet i kroppen då. Men som sagt, så fick man inte ha det. Jag vänder mig till dig som lyssnar nu. Har du tänkt att köpa en flaska bubbel till studenten och springer ut nu i dagarna då? Ja, men då kanske du får tänka om, för i eftermiddagsprogrammet igår så berättade Kajsa Ekrot, som är butikschef på ett systembolag i Stockholms innerstad, att hon då nekar studenter, eller nekar köp för just den här flaskor i studenttider. Hon har en liten metod som vi ska höra om.
Jo, men det kan hända att vi behöver. Det handlar ju om skillnaden mellan att bjuda respektive köpa ut eller langa alkohol. Och om man hänger en liten flaska mousserande alkohol alltid runt en studenthals och sen inte är med under ögonblicket då flaskan dricks, så är det ju langning. Och då kan ju vi inte sälja.
Hur vet ni att någon kommer göra just den ritualen?
Det vet vi ju om personen, kunden i fråga, berättar det för oss eller vill ha hjälp att välja produkt. Och då behöver ju vi förklara varför vi inte kan sälja, hur alkohollagen ser ut och vad som är skillnaden.
Så man som får föräldrar, man får kanske servera hemma, men man får inte skicka iväg dem på ett flak med en liten bubbelflaska?
Nej, det stämmer jättebra. När man bjuder hemma så den som vuxen och har... Ja. När man bjuder så är man ju också med och tar ansvar över situationen och bjudtillfället. Och det är det som är skillnaden mot att köpa en flaska och inte vara med under dagen.
Hur tar...
Det här berättade hon alltså från Systembolaget för oss igår i P4 Stockholm, där vi nu snart ska få lokala nyheter. Det är ju idag Julia som ger oss de lokala nyheter. P4 Stockholm lyssnar på, 20 grader idag ungefär, trevligt, trevligt, säger vi. Och nu är klockan 12:30 och dags för Julia Brynolfsson.
Den nya berättelsen.
Idag meddelade hovrätten sin dom i fallet med Mikael som blev skjuten till döds i en gångtunnel i Skärholmens centrum för ett år sedan. Hovrätten fastställer tingsrättens dom och dömer den nu 19-åriga mannen till 14 års fängelse för mord och flera andra brott. Hovrättslagmannen Erik Lindberg säger så här om varför rätten inte gick på 19-åringens nya berättelse där han då sagt att dödsskjutningen var en olycka.
Den nya berättelsen som han har lämnat i hovrätten har vi avfärdat som inte trovärdig helt enkelt. Bland annat för vi har konstaterat att han under väldigt lång tid har suttit häktad för det här allvarliga brottet som mord. Och det är först nu i ett mycket sent skede av processen som man har sagt att det var en olyckshändelse. Det andra är att uppgifterna i sig inte är trovärdiga utan de ger ett intryck av att vara starkt anpassade till den utredning som redan ligger på bordet. Och slutligen på grund av att åklagarna har motbevisat berättelsen i väsentliga delar helt enkelt.
Hovrättslagman Erik Lindberg. Polisen har arbetat med ett misstänkt farligt föremål i närheten av frivården i centrala Huddinge under morgonen och förmiddagen. Föremålet upptäcktes av personal i morse. Avspärrningarna är nu hävda och nationella bombskyddet som har varit på platsen har tagit med sig föremålet. Enligt kriminalvårdens presstjänst så misstänker polisen att det rör sig om en handgranat. Stockholms stad planerar att gå ett steg längre efter att igår togs beslut av riksdagen att från den 1 juli förbjuda lustgas i berusningssyfte och att införa en 18-årsgräns för att köpa. Stockholms stad vill införa ett förbud mot bruk av lustgas i berusningssyfte i tätortsområden och det skulle innebära ett förbud i nästan hela staden.
Och apropå det Julia så ska vi då prata med Alexander Ojanne, socialdemokratisk socialborgarråd här om en liten stund och få höra mer om detta. Nu ska vi kika på trafikläget med dig Love.
Ja, men nu har köerna släppt på Essingeleden efter en stillastående bil som stod strax efter Fredhällstunneln. Den här bilen är bärgad och borta nu, så nu rullar det på bra igen. 73 Nynäsvägen också, Västerhaninge strax innan avfarten till Västerhaninge mot Nynäshamn. Spännband ligger och skräpar där på vägen.
Det här, det är Medinas variant av Genom eld och vatten. En cover.
Jag har inget silver och inget guld. Jag har ingenting du kan få. Det kanske låter lite dumt, men jag har någonting som är mera värt ändå. Men båda mina händer är tomma och hjärtat är fullt av något du inte ser. Kärlek gör ont, men när världen är ond ska jag finnas här bredvid. Men om du tappar ditt mod och du faller ner på knä så kan du så kan du vila här hos mig. Och som en klippa i stormen att luta dig. Och jag sviker aldrig dig. Jag ska följa dig genom eld och vatten.
ska följa dig genom eld och vatten, över land och hav. Och jag ska älska dig tills hjärtat slutat slå. Jag ska följa dig genom eld och vatten, över land och hav. Jag ska älska dig tills hjärtat slutat slå.
Den 6 juni hissar vi flaggan, tänder grillen och rattar in P4. Jag heter Sanna Hermansson och i helgpasset firar vi nationaldagen med kärlek, skratt och kanske lite reality-drama. Gäst i studion är ingen mindre än Milly Karlsson från Love is Blind. Ring in och prata med oss. Vi hörs mellan 7 och 9.
P4 Stockholm. Sveriges Radio.
Ja, en titt på trafikläget. Jag sa alldeles nyss att köerna har lättat på Essingeleden efter en tidigare bil som skulle bärgas. Och de har gjort det, de här köerna. Men som otur är då, så är det en kökrock som har inträffat i höjd med Essingeöarna. Också det är i norrgående riktning. Två bilar som har stött ihop där och står just nu i höjd med Essingeöarna. Alltså.
Mm. Innan Loves trafikrapport så hörde vi Dua Lipa. Och nu får vi Creedence Clearwater Revival här i din radio. Have you ever seen the rain? P4 Stockholm lyssnar du på. Det här är Moana och Cleo. Siktar högre gör de. Det är ny musik. Bromstens Moana och Uppsala Cleo.
Jag glömmer aldrig när det tog fart. När inget då kändes såklart. Jag hade länge hopp i low key, men någon sa till mig att proceed. Att våga lyckas kan vara läskigt. Att våga prata om pengar kan vara känsligt. Men kom ihåg att du är värdefull. Följ vad ditt hjärta säger, men keep the attitude. Nu jag behöver några days off. Kontemplera lite, jag vet det pace off. Det här jag byggde from the ground up. De som inte slitit för det, jag vet de stay soft. Jag skiter i vad alla tänker. De ser bara det som blänker. Ingen har sagt att det var enkelt.
Bara vi två kan hålla.
Allt kommer lösa sig. Säg vad du än behöver. Vet vi siktar högre. Allt kommer lösa sig. Så vad du än behöver. Vet vi siktar högre.
Långt där
genom
i-
Jag tvivlar ibland. Då jag måste lägga till och kliva i land. Det kanske verkar som att jag inte bryr mig. Men baby, även du kan vara en diva ibland. Jag behöver några days off. Det tog emot men var tvungen get you laid off. Livsstilen gör mig homesick. För girl, jag längtar efter när jag är med dig snart. Jag skiter i vad alla tänker. Ger oss bara det som blänker. Ingen har sagt att det var enkelt.
Bara vi två kan hålla.
Allt kommer lösa sig.
För en stund sen om att man inte ska hänga såna här bubbelflaskor runt studenters halsar, för det blir utköp nämligen, och det är inte lagligt i Sverige, så där finns det all anledning att tänka till innan man köper ut en sån här liten bubbelflaska som brukar hänga runt studentens hals. Vi ska fortsätta prata om berusningsmedel i berusningssyfte. 1 juli så blir det förbjudet med lustgas i berusningssyfte och en 18-årsgräns införs för att få köpa. Det här beslutade riksdagen igår. I Stockholms stad så väljer man att gå ännu längre. Alexander Ojane, socialdemokratiskt socialborgarråd. Vad är det ni tänker göra här i Stockholm?
Nej, men regeringen går ju fram nu med ett förbud av försäljning i berusningssyfte. Och då går vi fram med ett förbud för bruket också. Och jag tror att båda de här stegen behöver tas tillsammans för att man ska få bort lustgasen från våra gator.
Mm. Du, har det här varit ett stort problem, upplever du, i Stockholm?
Ja, men absolut. Dels är det ett problem för individerna som brukar lustgas. Men det ger också en otrygghetskänsla på våra gator. Och vi har ju jobbat med zoner där det har varit förbjudet att sälja tidigare. Mm. Enligt våra ordningsstadgar, för att vi just har haft problem.
Ja, precis. Ni har bland annat så har ni förbjudit försäljning på specifika platser, då, till exempel kring just medborgarplatsen. Vilken effekt har det då haft?
Nej, men det har haft väldigt bra effekt. Och det var ju framförallt krögarna som var på oss om att det var en väldigt aggressiv försäljning av lustgas i krogköerna som de ville få bort. Och som vi och polisen alla egentligen ville få bort, men de hade inte befogenheten att avbryta försäljningen när den pågick. Då gick vi in med ett förbud mot ambulerande försäljning och det har blivit betydligt bättre.
Okej. För min fråga är ändå så här, behövs det här ändå att man liksom skärper till ytterligare i Stockholm i och med riksdagens faktiska beslut igår?
Jo, men absolut. Riksdagens beslut är jättebra och det hindrar ju mycket av försäljningen. Men om du till exempel har importerat lustgas från andra länder eller om du har stora lager sedan tidigare, så finns det ju ingenting i den nya lagen som hindrar att du faktiskt tar lustgas i berusningssyfte. Det är bara försäljningen som regleras. Och då blir ju ordningsstadgan i staden väldigt viktig. Och då väljer vi att förbjuda bruk i berusningssyfte på stora delar av staden.
Mm. Och, ja, men du får påminna mig här nu, hur kommer det här att fungera i praktiken då?
Ja, det där är ju någonting som vi har utrett under en längre tid. För att det finns ju en del kommuner som har gått fram med ett totalt förbud i hela kommunen. Och de har ju fått pisk av länsstyrelsen sen. Men Malmö gjorde en väldigt intressant grej där de klassade tätbebyggt område och förbjöd ID och närliggande. Och de har klarat sig. Och då väljer vi att kopiera Malmö helt enkelt. Så vi har lärt oss av våra kamrater nere i söder helt enkelt.
Mm, och påminna oss också om när det här införs.
Ja, det här kommer skrivas fram till kommunfullmäktige. Så det kommer tas under hösten och då kommer det börja gälla så fort det är taget.
Mm, och 1 juli så blir det i alla fall förbjudet med lustgas i berusningssyfte. Och då en åldersgräns instiftas. Det här beslutade riksdagen igår. Den jag pratade med nu var socialdemokratiska socialborgarrådet Alexander Ojene. Tack för att du var med oss den här sändningen.
Tack så mycket.
Och i programmet nu ska vi få en gammal goding. Ja, men den har väl typ 30 år på nacken nu, den här. Det är lillsyrran Janet Jackson. Together again.
I don't belong, drama, strength from the words when you said hey.
så går vi över till kanske världens bästa sångare genom tiderna. Ja, det får man säga när man är frilansjournalist. I'm Your Man med Wham, George Michael i spetsen. Med det sagt så ska vi få nyheter nu från Sveriges Radio Finska.
Och här är nyheterna från SR Finska. Landets största sverigefinska friskola på Kungsholmen i Stockholm har aldrig tidigare haft så många elever som under det här läsåret. På Sverigefinska skolan i Stockholm går barnen i tvåspråkiga klasser under hela grundskoletiden. Eleverna är ofta andra och i viss mån tredje generationens sverigefinnar. Det här ställer särskilda krav på undervisningen, säger Saja Kauppinen som är lärare på skolan.
Att skriva, tala och läsa, det är inte en sån självklarhet som det kanske var tidigare. Vi jobbar mycket här i skolan med att behålla språket levande.
Och även de andra fyra sverigefinska friskolorna har ökat sitt elevantal något. Totalt har de sverigefinska skolorna drygt 700 elever. Reporter här var Jorma Ikäheimo. Den finska församlingen i Stockholm har brottats med arbetsmiljöproblem under en längre tid. I början av året hotade 38 församlingsmedlemmar att gå ur församlingen om inte barnverksamheten sköttes på samma sätt som tidigare. Församlingen hör till Svenska kyrkan och under våren har Stockholms biskop Andreas Holmberg bekantat sig närmare med finska församlingens problem.
Det har ju slutat ett par medarbetare som var väldigt uppskattade av ungdomarna och av barnen tror jag, och deras föräldrar. Och då skapar det svallvågor. Men det betyder inte att de nya medarbetarna skulle göra ett sämre arbete. Men det finns väl en besvikelse över att vissa medarbetare har valt att sluta.
Och en längre intervju med biskop Andreas Holmberg hittar du på SR Finskas hemsida. Imorgon på Sveriges nationaldag då spelar det finska metalbandet Apocalyptica på festivalen Sweden Rock i Blekinge. Apocalyptica slog igenom på 90-talet med sitt eget koncept. Hårdrockslåtar framförda med stråkinstrument. Musikerna själva var skolade i klassisk musik, men det kändes naturligt och kul att spela till exempel Metallica på cello, berättar Perttu Kivilakso från bandet.
Se oli vaan hirveän luontevaa jotenkin silloin nuorena vähän kokeilla soittaa jotain Metallica-biisejä. Semmoisesta hauskan pidostahan se alkoi ja sitten ruvettiin saamaan keikkoja ja ihmisiä kiinnosti ja tässä ollaan.
Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Strax klockan 13 börjar vårt eftermiddagsprogram i P2 i appen SR Play. Programledare idag är Ismo Varonen. Lisa Otis i SR Finska nettisivulla. Minä olen Erik Rengström.
Kiitos paljon, säger vi härifrån P4 Stockholm-studion. Idag är det jag, Josefin Sundström, och du, Julia Brynolfsson, som har suttit här. Fint det var att få sända med dig igen, Julia.
Ett nöje, Josefin.
Det var ett tag sedan, för du hörs ju i Ekot. När hör vi det nästa gång, vet du det? I Ekot?
På söndag.
På söndag? Mm-hmm. Jaha, så ingen lång helg för dig då. Hörrni, vi passar på att önska trevlig helg då och lyssna på oss också i eftermiddag. Då kommer eftermiddagsprogrammet som vanligt.
Strax, P4 Extra.
Svea hovrätt fastställer morddomen mot 19-åringen som sköt småbarnspappan Mikael till döds förra året i Skärholmen. 19-åringen döms till 14 års fängelse. Det blir nikotinfritt på skolorna i Kungsbacka från och med i höst. För lärarna innebär det att man inte ens får snusa i lärarrummet. Och Oskar Lindros ger oss ny musik för första gången på 8 år och han säger att han är redo att göra stora saker.
Ekonyheter. Straffen för gängkriminella som begår brott ska kunna dubblas. Det föreslår regeringens särskilda utredare, rikspolischef Petra Lund, i den utredning som lämnades över till justitieminister Gunnar Strömmer idag. Bland förslagen finns också bland annat höjda maxstraff för flera brott, som till exempel synnerligen grov misshandel och flera sexualbrott. Vinsten för detaljhandelsföretaget ICA Sverige minskade med 28% under årets 4 första månader. Och enligt ICA-gruppens vd Nina Jönsson så beror det på pressade matpriser.
Ja, men vi investerar att hålla priserna nere, att inte föra vidare alla prisökningar. Och nu är det oerhört viktigt att vi fortsätter med det. Och nu har ju kronkursen förbättrats något och vi har också fallande producentpriser, så att det är oerhört viktigt att både vi och leverantörerna investerar i att hålla priserna nere.
Men ICA-gruppens vd vågar inte spå hur matpriserna kommer att utvecklas längre fram.
Det går inte att säga vad som händer under hösten. Det är för långt dit. Det är för turbulent omvärldsläge för att kunna ge en prognos.
Reporter Carl V. Andersson. Idag löper EUs frihandel med Ukraina ut och kvoter och tullar återinförs. Efter Rysslands fullskaliga invasion tog EU bort tullarna mot Ukraina för att stötta dem ekonomiskt. Men kritiken mot frihandeln har ökat, särskilt bland europeiska bönder som pressats av Ukrainas enorma jordbrukssektor. På Gazaremsan har flera nya israeliska attacker genomförts där flera civila och minst 2 medieanställda dödats. Dessutom har flera andra journalister skadats i en attack i Gazastad i närheten av Al-Ali-sjukhusets område. Det var Ekos nyheter, i studion Carina Galanou-Ipsonius.
Radiosporten börjar med fotboll.
Bara dagar efter Champions League-finalen, med ett par veckor till klubblags-VM, lämnar succécoachen Simone Inzaghi fotbollslaget Inter för att ta över saudiska Al-Hilal. Inzaghi har skrivit på ett 2-årskontrakt med den saudiska klubben som enligt rapporter är värt mer än 20 miljoner euro per säsong.
Rapporterade Susanna Andrén. Mer fotboll.
Det är brist på domare hos över hälften av landets fotbollsförbund enligt en kartläggning som P4 Västmanland har gjort.
Det är väldigt hög belastning på många. Och det här beror ju dels på att de är för få, men också för att matcherna är så väldigt koncentrerade kring helgerna.
Freddy Engström, domarutvecklare på Svenska fotbollsförbundet. Samtliga fotbollsförbund har i P4 Västmanlands kartläggning fått besvara en enkät där flera förbund uppger att deras distriktsdomare, som alltså dömer upp till division 4 för herrar och division 2 för damer, slits ut och skadas på grund av att de får döma för många matcher. Bristen kan också leda till att matcher får dömas av en domare när det egentligen ska vara tre.
Det vi ser är att det leder till att man får skador, att man inte har tillräckligt med tid för återhämtning och träning. Men sen leder det också till att man helt enkelt väljer att lägga av, för att det finns väldigt få distrikt där det finns en möjlighet till mitt emellanting. Då blir det väldigt mycket uppdrag, för att det bes hela tiden om hjälp och att man ska ställa upp.
Reporter Pontus Nilsson, P4 Västmanland. Trav till sist. Stig H. Johansson, en av svensk travsports allra största, har drabbats av Alzheimer. Det berättar hans fru Karin på stiftelsen Alzheimer Lives hemsida. Förra året tackade Stig H. på Solvall efter en karriär som saknar motstycke inom svensk travsport. Han diagnostiserades med Alzheimer för flera år sedan och har nyligen flyttat in på ett särskilt boende alldeles nära hemmet. I studion är denna gång Mats Fagerström.
Sveriges Radio P4. I en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Här är Titti Schultz med P4 Extra.
Och hovrätten går inte med på 19-åringens berättelse utan fastställer domen på 14 år för mordet på Mikael i Skärholmen förra året. Det blir nikotinfritt i skolorna i Kungsbacka från och med i höst. Och för lärarna så innebär det att de får inte snusa under arbetstid, inte ens i lärarrummet. Och det här förbudet beror på nya riktlinjer i kommunen. Lite tidigare idag så pratade jag med Emma som är lärare på Campus Risbergska i Örebro. Emma, hon var på plats i skolan när den största skolskjutningen i Sverige någonsin ägde rum. Det här, det blev en väldigt stark berättelse som du får höra efter klockan 2. Och Oskar Lindros, han ger oss ny musik för första gången på 8 år. Jag säger tackar, tackar. Han berättar att han är sugen på att göra stora saker i sin artistkarriär. Oskar gör oss sällskap efter 13:30. Här är Ed Sheeran med en, ja, sin senaste hit helt enkelt.
Just a game, come and play.
Come and play.
As he does, leave me
Precis så heter han nu, alltså Ed Sheeran.
Välkommen till P4 Extra, ett P4 Extra som börjar faktiskt i Svea hovrätt som idag fastställde morddomen mot 19-åringen som sköt Mikael till döds förra året i Skärholmen. 19-åringen som vid brottstillfället var 17 år döms alltså till 14 års fängelse. Ekots kriminalreporter Kristin Holmberg, du har ju följt det här fallet och i hovrätten så har 19-åringen ändrat sin version om vad det var som hände där i gångtunneln när Mikael sköts till döds framför sin son. Vad menar 19-åringen ska ha hänt?
Ja, i tingsrätten sa han ju i princip ingenting egentligen. Men nu i hovrätten har han sagt att när Mikael och sonen körde igenom den här gångtunneln så ska han ha frågat Mikael för han ville köpa hasch. Och strax efteråt så kommer Mikael tillbaka då. Och den berättelsen har vi ju hört. Det visste vi ju sedan tidigare att Mikael kom tillbaka till tunneln. Men där menar 19-åringen nu att Mikael ska ha blivit aggressiv och konfronterat 17-åringen som idag då är 19 och att han går från att ha förnekat att han har skjutit honom till att han nu höll i ett vapen men har förklarat det att det var fråga om en olyckshändelse och att de här skotten, ja, de gick av under ett slags handgemäng efter att Mikael då varit aggressiv och försökte ta vapnet från 19-åringen som han tagit fram för att Mikael inte ville gå därifrån. Så det är den nya versionen.
Okej. Du har ju pratat med hovrättslagman Erik Lindberg. Det gjorde du för bara en liten stund sedan. Vi ska lyssna på vad han sa.
Vi har kommit fram till detta beroende på att åklagaren har visat och gjort en grundlig och robust utredning helt enkelt. Och de nya uppgifterna som har lämnats i hovrätten, de har vi avfärdat som inte trovärdiga. Vi har bedömt.